Hej och välkomna till podden Bokprat. Vi som står bakom den heter Malin
och Hanna och vi jobbar som bibliotekarie på Jenny Nyströmskolan i Kalmar.
Välkomna tillbaka till podden.
Välkomna, välkomna. Mitt i coronatiderna så har vi bestämt oss för att ändå köra ett avsnitt.
Ja, vi kände att idag på skolan så är det så kallad aktivitetsdag.
KPT-dag till och med.
KPT-dag är det till och med, alltså kompetensutvecklingsdag. För er som inte vet vad den förkortningen står för.
Precis. Då passar vi på att göra ett avsnitt.
Precis, och du har ju med dig en bok som är väldigt omtalad, Hanna.
Ja, det här är ju någonting, den handlar om någonting som är... Jag tror inte det kan ha undgått någon.
Jag hoppas inte att det har undgått någon.
Nej, för jag har med mig boken Klubben av Matilda Gustafsson. Och den här handlar ju om den så kallade kulturprofilen. Precis. Som i samband med MeToo avslöjades har begått en massa övergrepp på kvinnor under väldigt lång tid. Har haft en väldigt inflytelserik position i Kultursverige i Stockholm då. Och har under sin tid som en, vad ska man säga, han har ju lett ett slags en klubb kan man säga. En lite av en kvällsklubbaktig grej, men där man har haft olika kulturarrangemang. Och han lyftes ju då som kulturprofilen när DN, som då Matilda Gustafsson jobbar på. Och de gick ut med en artikel, hon hade gjort jättemycket arbete och intervjuat kvinnor. Och då var det ju fortfarande så att säga inte något åtal väckt mot honom. Så därför kallades han ju kulturprofilen för. Precis. Att det inte skulle bli någon alltså kränknings, ni vet, total grej. Utan att, men sen har han ju sen dess blivit dömd för, jag tror att det var 2 våldtäkter. Mm. Så nu vet vi ju att han heter ju Jean-Claude Arnault.
Precis.
Och han är ju gift med en väldigt känd svensk poet som heter Katarina Frostenson.
Mm. Som är också ju före detta ledamot i
precis, som Svenska Akademin. När det här utspelades eller när det här kom upp så var ju hon en ledamot i Svenska Akademin. Och det föranledde ju också den så krisen i Svenska Akademin som väl alla också hörde talas om. Mm. Som ju innebar att 2018 års Nobelpris inte delades ut förrän ett år senare. I samband med att 2019 års pris delades ut. Så det här blev ju en stor tjock härva av konflikter och skandaler och sånt.
Som fortfarande pågår i vissa fall när det gäller det rättsliga.
Jo, precis. Vi har ju inte sett slutet av detta, tror jag inte. Men den här boken då, Klubben, det är ju då den här DN-journalisten Matilda Gustafsson. När MeToo började, om man ska ta det lite kronologiskt här för att måla upp det här. Så var det ju MeToo började med... Att en stor amerikansk filmregissör som heter Harvey Weinstein blev anklagad för att ha begått massa övergrepp och trakasserat sexuellt massa kvinnor inom skådespelarbranschen.
Jag ska vi börja tillägga att i förra veckan tror jag var, så dömdes ju han till 23 års fängelse.
Precis,
också,
han fick ett väldigt långt fängelsestraff för massvis med brott då.
Precis.
Och det föranledde ju den här hashtaggen MeToo och det spred sig till massa olika branscher och över hela världen. Och det blev ett jättestort upprop kan man säga mot just sexuella trakasserier mot kvinnor inom olika yrken. Och det här har ju blivit lite av en sån här före och efter. Alltså det har verkligen blivit en markör, en gräns för att nu pratar vi om det här. För det har varit tystat så länge. Kvinnor har känt att man inte har kunnat prata om det. Man har känt att man har blivit skuldbelagd själv. Eller att det inte har funnits någon förståelse. Eller att det är sånt här som man helt enkelt förväntas bara ta. Men no more, om man säger så.
Precis.
Så det här har ju verkligen varit en... nästan lite samhällsomvälvande revolution eller vad man ska säga. Så den här boken, Klubben. Här har ju då Matilda i början av MeToo fått ny som detta och börjat, det liksom cirkulerar väl då på DN, så finns det några svenska motsvarigheter till den här Harvey Weinstein. Pågår det här och i så fall vilken grad och så. Och då börjar hon väl nysta lite och hör rykten om den här mannen då, Arnaud. Och han driver ju då det här forum som är en källare i Stockholm där man då har haft olika kulturevenemang. Och det har varit en rätt så stor inträdesport till Kultursverige för många stora kända personer. Både författare, konstnärer, allt möjligt har kunnat liksom bli stora och kunnat kanske bara försörja sig på sin konst eller sitt så genom att man fick en fot in på forum.
Mm.
Och hon började då prata om rykten om den här Arnaud och att han, jag ska säga, de mest milda ryktena kanske handlar om att han tafsar, om man säger så. Att han är otrogen och sådär och är lite av en Don Juan. Medan de värsta ryktena handlar ju om betydligt värre saker än så. Alltså rent sadistiskt så.
Mm.
Och så börjar hon liksom sända ut lite trevare och få in vittnesmål efter vittnesmål. Och det är ju det som den här boken egentligen bygger på då. Mm. Det är ju kvinnornas berättelser. Hur också den här processen har gått till rent journalistiskt. Det är liksom det hon berättar om. För hennes efterforskningar, de resulterade ju i alltså en artikel i DN.
Där allting briserade ju någonstans.
Ja, precis. Och det var där som hela Svenska Akademins kris kom ifrån.
Mm.
Så boken är, kan man säga, en förlängning av den och också av själva processen före och efter.
Mm.
Så den är, jag tyckte att det var väldigt spännande för att jag tycker att det är så intressant att se ur ett journalistiskt perspektiv allt jobb hon måste göra och verkligen det här att både hängslen och livrem, hon måste se till så hon har bevis för saker och ting. Hon kan inte bara gå på att det är någon kvinna som berättar utan hon måste också ta reda på, har du några dagboksanteckningar från den tiden? Har du pratat med någon under den tiden om detta? Har du några vittnen till det som kan säga att hon nämnde det för mig och sådär? Och det samlar hon ju in då så att hon verkligen ska ha mycket kött på benen. Och sen är det ju de här berättelserna som är helt horribla. Och det som jag vet egentligen inte vad jag tycker är värst när jag läser den här boken. Är det värst att läsa om vad det är han gör och hur han kommer, alltså hans sjuka beteende.
Mm.
Han är ju någon slags psykopat, tänker jag. För han kan ju då dels vara jättetrevlig och charmerande och en sån bra värld och hit och dit. Men samtidigt så har han ju ett sån otroligt låg kvinnosyn. Sånt förakt för kvinnor. Och han jagar ju liksom rätt på främst unga kvinnor som kanske är i någon typ av beroendeställning. Och de nästlar han sig liksom in i deras liv och släpper sen inte taget i stort sett. Och han hotar och blir våldsam om de gör någon slags. Alltså de måste verkligen trippa på tå runt honom för att inte känna att han ska brisera.
Mm.
Och det ska få några negativa konsekvenser för dem. Men det handlar ju om allt från att han drogar kvinnor och ligger med dem. Till att han rent faktiska våldtäkter med våld så genomför han samlag. Det är ju fruktansvärt jobbigt att läsa. Men det är minst lika jobbigt att läsa. Hur de här kvinnorna inte anmäler. Man låter det fortgå. Som kvinna så är det jättemånga som säger att oh, men, det kanske inte var så hemskt. Mm. Alltså att man försöker någonstans. Många säger det att de försöker ta tillbaka kontrollen genom att tänka att nej men det här var inte ett övergrepp, jag ville nog. För att då på något vis är det ett självförsvar. Att tänka att jag är inte något offer, jag har inte blivit utsatt för någonting. Många säger att det var först efteråt, kanske 20 år senare, som de inser att det här var ju en våldtäkt och jag har bara förträngt. Många är ju rädda och vet inte vad det kommer innebära om de visar att de blev arga. Men många säger också det här att varför gjorde jag ingenting? Varför gick jag tillbaka? Varför hade jag middag med honom igen? Mm. Alltså varför? De skäms för det. Och det är därför de inte heller har vågat berätta om det här. För mycket av det här hände ju under 80-talet. Men det är ju även in på 2000-talet och sådär. Så att det är en frustrerad läsning. Och det tror jag man ska ha i huvudet när man läser den. Att man får inte läsa den med en fördömande blick.
Nej.
För att man får inte kontexten här. Även om hon skriver det rätt så bra så kan man inte få kontexten. Och det tror jag är väldigt viktigt att lyfta när man pratar om det här. Att man inte får lyfta det som att ja, men de har ju inte anmält. Eller de har ju inte gått vidare. Eller de har ju fortsatt kunna se honom ute i liksom, svängen.
Man måste
det,
liksom
så hemskt kan det ju inte vara. Och det tycker jag då att det är väldigt intressant att lyfta det.
Mm.
Att ja, men okej, ett övergrepp. Är det ett mindre övergrepp bara för att kvinnan kanske inte fick sitt liv förstört. Alltså hon kanske inte, det kanske inte var jätte traumatiskt för henne. Eller det är traumatiskt, men det kanske inte förstörde hennes liv. Och innebär det då att det är fortfarande, att det är mindre av ett övergrepp? Det är fortfarande en våldtäkt.
Ja, och det är väl lite det som hela den här diskussionen, när man, om man bara lyfter ut just det här med övergrepp och våldtäkter och sånt och inte pratar om just honom då. Mm. Men att det är just det här att man, samhället i mångt och mycket ser så lätt på det.
Ja, alltså, och att man säger att, att ja, men du verkar inte ta så illa vid dig, så då är det på något vis okej. Ja, men och det kan det ju inte vara.
Nej, alltså,
och det tycker jag blir intressant i den här boken, att den lyfter det. Att okej, den här kvinnan, hon blev faktiskt utsatt för en våldtäkt. Hon vaknade av att han höll på att ligga med henne. Och ja, hon var en rätt så stark person. Hon kanske tyckte att det var ju obehagligt, men hon blev liksom lite traumatiserad för livet. Men det innebär ju inte att det inte var en våldtäkt. Nej. Och då, han ska ju fortfarande straffas för det. Så han ska ju fortfarande, man ska ju inte ändra bilden av vare sig henne eller honom. Och det tycker jag blir en intressant diskussion i den här. Kanske inte alltid helt lättläst. För att den är lite... Bitvis är den jättespännande och så här rafflande spännande. Bitvis blir den lite långdragen. Att hon har in rätt så många vittnesskildringar som kanske inte alltid... Ja, men det är inte bara de här kvinnorna, utan det är också om någon pianist som jobbade på det här forum som får rätt så mycket utrymme bitvis. Och man kan ibland undra, men hur mycket tillför det här? Jag kunde uppleva att jag kände en mättnad på vittnesmål och perspektiv som... gjorde att jag fick skumma igenom vissa delar. Men jag tror att det är otroligt ögonöppnande att läsa och faktiskt sätta sig in i vad det var han gjorde och hur det här påverkade inte bara kultursverige utan Sverige i allmänhet.
Världen.
Det här blir ju nästan lite av ett tema idag, Malin, för du har ju med dig en bok som också handlar om kön och maktförhållanden, om jag förstår rätt.
Ja, jag har med mig en ungdomsbok som är nysläppt, hyfsat nysläppt. Jag hade den faktiskt inlagd i min läslista, men det var först när vi hade en lärarkollega som uttryckligen sa och gav förslag till oss vad vi skulle ta upp i podden som den här verkligen kom upp utan, så då köpte vi ju in den hit till skolbiblioteket. Inte som du vet, den är skriven av Johanna Schreiber och Ida Ömalm Ronvall. Den är ändå en liten tjockare bok. Den är på drygt 350 sidor. Men den kändes inte lång, ska jag säga. I den här boken så har rollerna och maktstrukturerna bytt plats. Det är tjejerna som är de som har makten och som är de som är liksom de hyllade. Medan killarna har gått in i den här att inte egentligen vara värda så mycket och allt sånt här.
Mm.
I den här boken får vi följa ett konståkningslag i synkro. Och de har
synkro.
Ja, de åker liksom som ett lag på isen.
Synkroniserade.
Så man får följa dem, och de tjejerna har det, de har de bästa träningstiderna, de har det snyggaste omklädningsrummet med de mesta faciliteterna, och därför att det är de som drar in pengar till ishockeyklubben eller till ishallen då, ska vi säga. Killarna har ett jättesunkigt omklädningsrum, de har de sämsta tiderna. Och det blir ju ett konstigt, alltså, eller konstigt, vad ska man säga, det blir ju det omvända mot hur vi normalt sett ser på det i samhället. För ofta så är det hockeykillarna som får de bästa tiderna.
Mm.
Och i det här omklädningsrummet som tjejerna har, där har de till exempel då en tvättmaskin. Där inte de utan vaktmästaren i ishallen sköter om att tvätta deras kanske tävlingsdräkter, men framförallt handdukarna efter träningen och sånt här. Boken börjar ganska intensivt, ska man säga. Så det gäller att vara på tårna när man börjar läsa den här. Jag fick faktiskt börja om, för att jag började lyssna på den, ska jag säga. Jag fick läsa den istället, för att det var för mycket namn för mig för att kunna ta in. Jag fick börja skriva ner namnen, så att det är väl det jag har att säga som är en nackdel. Men sen kommer man in i det och känner att det funkar. Men vi börjar med Vincent som precis har börjat ettan på gymnasiet. De har avslutat sin hockeyträning och frågar vilka som ska komma på festen ikväll. Ja, jo, men han är en av de som hade fått det sms:et i början på veckan, och han trodde att det var ett skämt att han var inbjuden till den här festen hos tjejerna i synkrolaget som går i tvåan då. Men nej, men han var ju inbjuden. Så på den här festen får han till och med en tjej som heter Amanda, som då är medlem i det här konståkningslaget. Och egentligen vet han ju vad Amanda går för alla vet ju det i den här stan. Men ja, han känner sig uppmärksammad, och det gör att han triggar igång och det blir shots och lite annat, och sen slutar det med att de... Han följer med henne hem och de har sex. Sen hörs de av dagen efter via om det är sms eller Snapchat eller någonting. Och Vincent blir liksom övertalad av Amanda att skicka en dickpick. Han ser då att hon tar en skärmdump på den här och känner sig liksom inte helt bekväm med det, men tänker att nej, men den försvinner ju snart, så att det är kanske därför hon har gjort det. Och sen går det ju inte så länge innan den här bilden dyker upp i skolan. Då har ju hon börjat skicka runt hans snoppbilder. Och han inser ju, alltså, att hon var ju verkligen det som hon har blivit omtalad för, att vara en ganska vidrig människa. Så för Vincent blir det en ganska jobbig tid. Han får utstå väldigt mycket glåpord och han blir liksom i hockeylaget. Så han är typ stjärnan i det här hockeylaget. Han är inte lagkapten, men han är väldigt, väldigt duktig på det han gör. Men det är ingen som pratar med honom på träningen. Hans kompis vänder ryggen åt honom, för han är ihop med en av de andra tjejerna i det här stora tjejgänget. Och väljer ju henne framför sin kompis hela tiden. Men Vincent är ju en sån som har A i alla betyg. Han har väldigt lätt för sig i skolan och han satsar på det, för han inser att han kommer att behöva gymnasieutbildningen. Och han tänker ju sen, vad skulle jag kunna bli sen då för att bli proffs? För att han har ju lite lättare på det sättet ändå. Så vaktmästaren tycker ju synd om honom, utan att veta varför det har blivit som det har blivit. Så han säger till Vincent att men det finns en ledig tid i ishallen att kunna komma iväg och träna. Så kör du den. Jag spolar inte isen förrän morgonen efter, så att det är ingen som kommer att veta om att du har varit här. Mm. Så första gången han kommer dit så visar det sig att han är inte själv. Utan då är konståkningslagets stjärna Ester där och tränar. För hon har av sin tränare fått veta att här finns det en extra tid som du kan åka och träna, så du kan ansöka om att komma in till de här stora stjärnlagen i USA, som är hennes dröm nämligen. Och för henne, för Ester, så ligger allting bakom att hennes mamma var stjärna inom samma sport innan hon flyttade hem till Sverige. Och blev väldigt, väldigt rik, för att det blev hon då. Så att det är ju mamman som har sett till, som har sponsorer, som har rustat upp hela hockey, eller ishallen. Jobbar med ett stort spa-anläggningskedja uppe i norr där då. Så att hon har ju ganska stora krav på sig, den här Ester. Mm. Och hon är väldigt medioker i skolan, ska vi säga. Hon är väl på väg att i princip köra i matten till exempel. Och mamma och styrpappan då, de är på henne väldigt mycket. Och hon tycker ju bara att de är skitjobbiga. Men i alla fall på den här träningstiden, som båda två fått veta att det är ingen annan som kommer vara där, så står de ju plötsligt mitt emot varandra. Och jag menar, det här är ett par, tre veckor efter den här dickpick-bilden då. Så Ester vet ju vad som har hänt. Men då börjar de i alla fall prata, och sen kommer de fram till att ja, men vi tar halva isen var. Och sen så, som det blir när man pratar med varandra, så kommer de fram till att ja, men vi kan plugga ihop. Och då känner Vincent någonstans att det finns någon som faktiskt tycker om mig även för det som har hänt, som ser alltså människan bakom bilden. Så de börjar umgås. Men han håller väldigt mycket på sig, ska vi säga. Så de börjar plugga tillsammans och sånt här. Och han förstår ganska snabbt att det är ju någonting på gång mellan dem. Men sen händer det saker och ting. Så det tar en twist en bit in i boken. Och lite längre fram tar det ytterligare en twist in i boken. Jag ska inte avslöja för mycket. Men att det är en väldigt, väldigt läsvärd bok. Jag kan inte säga vilken av författarna som har skrivit vilken del. Utan jag tycker att de har fångat, oavsett kön, så har de fångat ungdomarna väldigt bra. Och hur de pratar. Det räcker med att jag lyssnar på mina egna brorsbarn. Så kan man ändå få en känsla för hur tugget går idag. Och jag tycker faktiskt att det känns inte helt otroligt med att vi har den här omvända maktstrukturen på något vis, och att det är tjejerna helt plötsligt som står i centrum. Men då blir det också lite, alltså då får man se saker och ting på ett annat sätt, att det är inte okej att ta någon på rumpan helt plötsligt.
Det är ett rätt så bra sätt faktiskt att vända på sådana där saker, för att också uppmärksamma på vilket sätt tar det sig uttryck. Men som en sån där grej att vissa lag får mer medel än andra.
Ja.
Vad är det som ligger bakom det? Eller vem är det som sitter på en högre status? Mm. Så, att vända perspektiven är ju ett rätt så bra sätt att få syn på sådana saker. Så, det är ju,
Så jag tycker att det är en väldigt tänkvärd bok. Den sitter fast hos mig nu. Nu är det några dagar sedan jag läste ut den. Men jag bär fortfarande med mig och kan börja tänka på den ibland. För att jag tycker verkligen att det är någonting man borde läsa.
Mm.
Om man känner att man inte riktigt har koll på saker och ting. Men framförallt så, den är väldigt bra. Man får med så mycket tanke på. Ja, men om jag hamnar i en sån här situation, vad hade jag kunnat göra istället? Hur kan jag handskas med en snarlik situation? Så det här med kommunikation och sådana saker.
Just det.
Så att, ja, rekommenderas.
Spännande.
Mm.
Och det var det vi hade idag. För vi har ju pratat på rätt så bra om de här två. Det är två bra böcker helt enkelt.
Två helt skilda böcker på sätt och vis.
Mycket.
Men som ändå går in i varandra på lite snarlik tema.
Som ändå belyser sneda maktfördelningen mellan kön. Så bra boktips helt enkelt.
Precis, så får vi se när vi hörs igen.
Yes,
ha det
så länge. Bra. Hej. Thank you.